Hej och välkomna till avsnitt 1134 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 125 i Miserium USAs presidentval 2020. Igår den 20 juni så höll Donald Trump sitt första riktiga kampanjrally sedan innan coronakrisen den 2 mars. Här berättar jag om det och om det senaste i fighten mellan Donald Trump och demokraternas presidentkandidat Joe Biden. Varmt välkomna! Ja, dags för del 125 då i min serie om USAs presidentval 2020, och ni som hänger med i den här serien, ni har märkt att avsnitten, uppdateringarna kommer inte lika ofta längre, och det beror, som jag har sagt tidigare, på att valet går nu lite grann på sparlåga, dels på grund av att coronakrisen och kravallerna tar upp väldigt mycket tid, och dels på grund av att det inte händer så mycket just nu i liksom de båda lägren. Joe Biden har reser runt lite grann, men i mångt och mycket så spenderar han fortfarande väldigt mycket tid hemma isolerad i sitt hem, och Donald Trump, han har ju haft fokus på andra saker. Men igår i alla fall, då fick Donald Trumps kampanj i alla fall nytt liv, kan man säga, därför att Trump höll sitt första kampanjrally på 3 månader, och det var i Tulsa i delstaten Oklahoma, och det var ett stort kampanjrally, ett Make America Great Again rally. Han hade ju tidigare som återvalskampanjslogan Keep America Great. Make America Great Again, det var ju hans slogan från 2016, och inför 2020 så tänkte han köra på Keep America Great. Men sen kom ju de här kriserna då, med coronakrisen, medföljande arbetslöshet och kravaller och sånt, så att nu är han tillbaka med sin första och i mitt tycker också mycket bättre slogan, Make America Great Again. Så att det var den som han körde på igår, det var sådana kepsar som hans anhängare hade och så vidare. Men innan vi går in på det rallyt och vad det innebar, så kan jag dra lite kort av vad som hänt på de senaste dagarna och de senaste veckorna i liksom de båda kandidaternas presidentkampanjer. Det första vi kan nämna, det är att Joe Biden, han söker en vicepresidentkandidat, och han har lovat att det ska vara en kvinna. Men efter de här kravallerna då har ju trycket ökat mycket mer på att Joe Biden ska välja en svart kvinna som sin vicepresidentkandidat. Och på den listan så står hans tidigare primärvalsrival Kamala Harris, hon är från Kalifornien, Floridas kongresskvinna Val Demings och Atlantas borgmästare Keisha Lance Bottoms. Och de finns på en lista då, och över afroamerikanska kvinnor. Andra på den här listan, det är Stacey Abrams, som tidigare var kongressledamot i Georgia, och Susan Rice, Obamas tidigare nationella säkerhetsrådgivare då. Och alla de här finns på Joe Bidens lista. En person som inte längre finns på listan, som är vit, det är hans tidigare rival Amy Klobuchar från Minnesota. Och hon har hoppat av, och hon sa så här på MSNBC när hon pratade med Lawrence O'Donnell, att jag tror att hon ringde Joe Biden och sa att hon vill inte vara med på listan, och att det finns många andra kvinnor, och hon tycker att det är dags att put a woman of color on that ticket, sa Amy Klobuchar. Så att hon, trots att hon är en vit kvinna då med arbetarbakgrund, så säger hon nu att Joe Biden i liksom efter allt som har hänt med Black Lives Matter och så vidare, borde välja en svart kvinna som sin vicepresidentkandidat. Så att Amy Klobuchar har hoppat av, och det gör det ju mycket mer intressant, för att jag tror att hon var en stark möjlig kandidat. En person som inte hoppat av, det är Elizabeth Warren. Hon är en vit kvinna, men hon identifierar sig ju som indian, så att hon kanske kan köra på det kortet, jag vet inte. Men vi får se i alla fall om hon också hoppar av, men jag har svårt att se det alltså. Trycket på Joe Biden är alltså att välja en svart kvinna som sin vicepresidentkandidat. En annan sak som hänt i fighten då mellan Biden och Donald Trump, det är diskussionen om sydstatsmonument. Det här har funnits med under hela Joe Bidens kampanj egentligen. Han lanserade ju sin kampanj ungefär för ett år och några månader sedan, och då hade han i sin första video så uppmärksammade han ju det här som hände i Charlottesville 2017, när det var demonstranter som, dels så ville man från myndighetshåll riva en del delstatsmonument, det var liksom vänster som hade pressat på det, sydstatsmonument, och då kom det massa olika, dels rasister som protesterade emot det här, som ville behålla de här sydstatsmonumenten, Robert E. Lee och Stonewall Jackson och så vidare, och i allt det här så händer massa saker, och det här har jag pratat om i detalj i många poddar. Men hur som helst då, Donald Trump, han gick ut där och sa att det fanns dåliga personer på båda sidor, och det här med att riva monument var en dålig idé, sa Donald Trump. Och när Joe Biden lanserade sin kampanj, då gick han på det här ganska mycket och sa att det här är, titta där, Trump stöder rasister och så vidare. Så att Biden står ju inte direkt bakom de här sydstatsmonumenten. Och nu har det ljuset av Black Lives Matter, och när man störtar statyer, man rev ju en staty av Thomas Jefferson ganska nyligen, man har vandaliserat George Washington, och man halshög nyligen en staty av Christopher Columbus, tror jag. Och Joe Biden, han vet inte hur han ska förhålla sig till det här i alla fall. Men han har nu helt ställt sig på tåget med att man ska nedmontera, lagligt då såklart, sydstatsmonumenten. Och inte bara det, alltså inte bara statyer och sånt, utan han vill också att man ska byta namn på de militärbaser som bär namn efter sydstatspersonligheter. Och det finns 10 sådana militärbaser i USA som har namn efter konfederationens soldater då. Och nu tycker Joe Biden att man ska tillsätta en kommission. Det är idé som kommer från Elizabeth Warren, som ska på något sätt under försvarsdepartementet och kunna byta namn på de här sydstatsdöpta militärbaserna. Och Donald Trump har skrivit på Twitter att my administration will not even consider renaming of these magnificent and fabled military installations. Our history as the greatest nation in the world will not be tampered with, skrev Donald Trump. Så han försvarar så namnen på de här sydstatsmilitäranläggningarna. Och ja, ni som har följt mig, ni vet att jag tycker att det är bra, det är helt rätt. Man kan inte riva ner historien eller skriva om den. Och vad demokraterna missar, det är hela den här försoningsprocessen. Alltså, sydstatsmonumenten, vissa fördes upp av Ku Klux Klan och så här, men vissa fördes också upp för att minnas och för att ta del av Söderns hela historia. Det är så här, det finns en stor skillnad mellan sydstaterna och nordstaterna, och det har inte alls bara med slaveriet att göra. Och det fanns många generaler som ledde sydstaterna i inbördeskriget som inte hade slavar och som till och med var emot slaveriet, men som ändå stred mot nordstaterna på grund av att man ville värna sin delstatliga suveränitet och att man var lojal mot delstaten i första hand, inte mot den federala regeringen. Så att det finns en lång historia här av liksom intressant ideologiskt tankegods som inte har med slaveriet att göra. Sen ska man inte dra det för långt, för att inbördeskriget handlade om slaveriet. Det var liksom kärnfrågan. Utan slaverifrågan så skulle inbördeskriget inte ha uppstått, så att det kan man ska inte gå för långt här. Men det finns en tradition av sydstatsarv som ska värnas, och sydstatssymbolerna, de symboliserar det idag, de symboliserar inte slaveri. Det är viktigt att komma ihåg det. Men Joe Biden, han har inte ställt sig på den sidan. Och när det gäller väljare då är idag, det är så här idag att den här diskussionen har fått amerikanska väljare att bli mer kritiska till sydstatsmonument, och en nylig undersökning visar att 52% de stöder att man tar bort statyer av liksom konfederationsgeneraler och soldater, Stonewall Jackson, Robert E. Lee och så vidare, och kanske Jefferson Davis finns väl säkert också. Och 52% vill att man tar bort sådana, och 44% anser att man ska få ha kvar dem. Men däremot, när det gäller att byta namn på militärbaser, då är väljarna splittrade, 47-47%. 47 som vill att man ska byta namn och 47 som inte vill det. Så att här kan det verkligen bli en diskussion på allvar om liksom militärbasnamnen, där ju Biden då vill byta namn och Donald Trump inte vill det. Och som sagt, jag står helt där på Donald Trumps sida. Det har också dykt upp ett klipp från 1993 när ju Biden pratar positivt om en av de här sydstatsarvsgrupperna, och han säger då fine people, säger han om dem 1993, och det är på ett senatsförhör, och det är ett ord som låter nästan likadant som när Donald Trump 2017 då i Charlottesville sa att det fanns fine people på very fine people på båda sidor. Och så här lät det då när Joe Biden talade.
As the senator made a very moving and eloquent speech as a son of the Confederacy, acknowledging that it was time to change and yield to a position that Senator Carol Moseley Braun raised on the floor of the Senate, not granting a federal charter to a organization made up of many fine people who continue to display the Confederate flag.
Och det Biden pratade positivt om, det var en organisation som heter United Daughters of the Confederacy, UDC. Och det här är en grupp då som, de ville värna sydstatsarvet, men längre tillbaka så hade de kopplingar till Ku Klux Klan. Det är ofta så, alltså den här historien är inte oproblematisk, det är bara det att det funkar inte så idag, utan idag så vill man värna arvet för att påminna om Söderns ganska egensinniga historia. Och vill man förstå den här historien utan att koppla in slaveriet så mycket, så finns det tyvärr inte jättemycket kvar i sydstaterna, därför att det är så oerhört politiskt i USA nu att man nedmonterar ju allting, så att det finns inte kvar. Men däremot så finns det, eller det fanns i alla fall, en koloni i Brasilien. För det var så här att efter att USA, efter att nordstaterna ska jag säga då, vann inbördeskriget då mot syd, då var det många sydstater som flydde. som lämnade södern, och några av dem emigrerade till Brasilien där man satt upp en koloni, en klassisk sydstatskoloni med allt som liksom tillhörde sydstaternas arv, det som då i mångt och mycket tyvärr förstördes efter inbördeskriget. För det var så här att när Abraham Lincoln var mördad, han ville ju ha en mjuk försoning med sydstaterna, men hans efterträdare ville inte det, utan då körde man i princip ett militärvälde över södern, och det väckte väldigt mycket hat, och i mångt och mycket så kan man säga, historien är komplicerad, men alltså det här hatet gjorde definitivt att Ku Klux Klan senare fick vind i seglen igen då i sydstaterna, och att de svartas rättigheter som gavs efter kriget, de trycktes tillbaka lite senare, 20 år senare och sådär. Men hur som helst då, det fanns sydstatare som utvandrade till Brasilien, och på 70-talet när Jimmy Carter var president, eller om det var innan till och med, det kan ha varit innan också, då besökte han den här kolonin, därför att det fanns det fortfarande ättlingar kvar till de här sydstaterna som hade flytt, kan man säga då, från USA 100 år tidigare, och de här ättlingarna, de värnade den här kolonin i Brasilien, och de pratade den här gamla sydstatsdialekten som knappt finns kvar i USA längre, men det som man hade i södern på 1800-talet, och man hade sydstatsflaggor och massa sådana saker, så att oerhört intressant. Och Jimmy Carter, som var demokrat, han åkte alltså dit och tyckte att det här, wow, ni har bevarat historien. Så att det finns en sydstatshistoria som man inte måste koppla till det här destruktiva med slaveriet, och det är det jag tycker helt förglöms i den här debatten nu om sydstatsmonument och liknande. Men det var lite parentes. Donald Trump och Joe Biden är inne i en diskussion om det här. Vad ska mer sägas? Barack Obama, han har ju endorsat Joe Biden, han gjorde det för några veckor sedan, och nu kommer han snart att hålla sin första fundraiser, insamlingskampanj då för sin tidigare vicepresident Joe Biden. Donald Trump, han anser sig själv vara mycket bättre på att prata än Joe Biden, och det är väl, ja, det är väl förmodligen sant då, skulle jag hävda också. Men det innebär att han tycker att han ser fram emot debatterna mot Joe Biden, och han vill nog att Rudy Giuliani hjälper honom att få till stånd fler debatter. Federal Election Commission brukar köra 3 debatter, och det har också att göra med kandidaterna, vad de vill vara med på, vilka tv-nätverk de vill delta i och så vidare. Men ja, Trump vill gärna ha fler debatter, jag tror inte han kommer att få det, men han är i alla fall inte rädd för att debattera mot Joe Biden. Nu har ju Trump säkert den här nidbilden av Joe Biden, han säger allt är fel och han blandar ihop saker, han glömmer saker, och det är sant, men det är också en nidbild, därför att har man den inställningen, den absolut sämsta tänkbara, då kanske Biden klarar sig genom att vara bara lite bättre än man trodde att han skulle vara. Så att det gäller att Trump inte blir övermodig här när han analyserar sina möjligheter att vinna debatter mot Joe Biden. Men i alla fall, det var en kort uppdatering om det som hänt i förhållande till de här 2 kandidaterna då. Och om vi går in på det här kampanjrallyt som Donald Trump höll igår den 20 juni i Tulsa i Oklahoma. Och det här var alltså, som jag sa, hans första kampanjrally på 3 månader sedan coronakrisen. Och inför det här rallyt så var det jättemycket skriverier. Är här ansvarsfullt verkligen att hålla ett stort massrally nu under coronakris? Och Trumps coronaexpert Dr. Anthony Fauci, han sa att jag skulle självklart inte gå på en sån här sak, så att han gav ganska tydlig indirekt kritik då till Donald Trump. Hans kampanj har också försökt göra det tydligt att man får inte stämma honom om man blir hans kampanj, och man får inte stämma hans kampanj om man blir smittad av corona under det här rallyt, utan man går dit på helt på egen risk, och då så vill få munskydd och så, men det var frivilligt, just den munskyddsbiten var frivillig. Så att det var väldigt många där, jag har sett det här rallyt nu, som inte hade munskydd. Och är det smart att göra så här? Vi kan diskutera den saken, men det gjordes. Trumps argument är att demokraterna, de gnäller nu, men när Black Lives Matter härjade runt och demonstrerade överallt, och inte bara munskydd, då sa demokraterna ingenting, utan de lät bara hållas. Och jag kan tycka att det kanske inte är smart att träffa så här många. Och vi får utvärdera, kommer det att komma någon smitta som kan spåras till det här? Det är inte alls omöjligt, tyvärr då. Men Trump valde att göra så här, och man behöver inte lägga så mycket mer fokus på det just nu, utan vi får se sen vad som händer. Men det var en av diskussionerna innan. En annan innan, det var att hur många kommer att komma på det här eventet, därför att det hade bokats 1 miljon biljetter, och det är rekordmånga. Och då tänkte många att det här beror på att många vill se Trump så här nu när det har gått 3 månader och han inte har kunnat hålla något rally. Men det har visat sig, av vad jag har förstått, att väldigt många bokade falskt. Man bokade, alltså man var demokrater som bokade för att sen avboka, för att på något vis se till att det här, förstöra rallyt helt enkelt. Och det var inte totalt fullsatt, men det var väldigt många människor. Och följde man liksom bevakningen innan, så var det, Breitbart var där och det var Fox var där, så var det jättemånga människor som köade i flera dagar. Jag skulle till och med säga att några köade i flera veckor inför det här här eventet då, som hölls då i Tulsa, Oklahoma. Och jag såg en video igår när en kvinna från Breitbart gick omkring och intervjuade folk, och det var unga, det var gamla, det var män och kvinnor, det var latinos och det var vita och så vidare. Och hon frågade då, varför köar ni? Och de sa att vi tycker att Donald Trump är jättebra, och han gör verkligen det som är rätt, och han är inte politiskt korrekt, och han vågar liksom säga sanningen och sådär. Så hon gick omkring och pratade med folk, och det var jätteintressant. Och just det här med att man tältar och man väntar utanför, det är någonting som nästan aldrig framkommer i svensk media. Därför att följer man de här kampanjrallyna, alltså att man inte bara tittar på Trumps tal som är en eller två timmar, utan att man följer liksom förspelet, efterspelet och allt som händer omkring, då inser man att det här är en folkfest. Alltså det är lite grann som, ja, men som det var när Barack Obama kampanjade 2008. Det var likadant, det var också en folkfest. Folk kom, de festade och de hade kul, och så lyssnade de på Obama, liksom alla som hängde med och minns det. Och Donald Trumps kampanjevent är ungefär likadana. Alltså det är mycket mer än bara Donald Trump, även om han då är centralpersonen. Och det missas. Alltså det här är inte någonting Trump bygger upp ifrån och ner, utan det byggs nerifrån upp. Trump har en oerhört... vad ska man säga, jordnära anhängarskara som verkligen följer honom och backar upp honom och såna saker. Och jag skulle tro att den är mycket mer energisk och mycket mer genuin än då som följer Joe Biden. Bernie Sanders hade ju visst med samma form av liksom gräsrotsrörelse, men Joe Biden har inte haft det på samma sätt. Så att Trump har en genuin gräsrotsrörelse, och det liksom, tittar man på livesändningar och följer liksom allt som händer innan och under de här stora Trump-rallyna, då inser man att det faktiskt är så. Det är inte bara något han liksom iscensätter som en teater, utan det är en verklig riktig rörelse. Och det såg man igår också i Tulsa, Oklahoma. Talet då, han var där, hans son Donald Trump Jr. var där, och han, vad heter det, hade också med sig vicepresident Mike Pence. Jag såg inte hans tal, men han hade ganska många där i alla fall, och han själv då talade ungefär i en timme och tre kvart. Och det här var intressant, som sagt, det här var hans första kampanjrally på 3 månader, och han hade väldigt mycket att säga, och väldigt mycket att säga om de sakerna som hänt på senare tid. Dels om covid-19-krisen och dels om Black Lives Matter-kravallen och Antifa och så vidare. Och han menade också, han la mycket vikt vid att prata om just hur demokraterna gav efter för de här anarkisterna, och att han var en president av law and order, och att demokraterna helt enkelt bryr sig inte om lagen. Och jag tänkte att vi ska spela några klipp, för att de här klippen är alltid intressanta, därför att jag tycker att Trump är väldigt... han är bra på att belysa de problem som finns på ett enkelt och humoristiskt sätt, och han är bra med att komma med koncisa lösningar också det på ett enkelt och humoristiskt sätt. Så att här är några klipp då från gårdagen, från lördagen den 20 juni 2020, Trumps första kampanjrally på 3 månader.
Our incredible success in rebuilding America stands in stark contrast to the extremism and destruction and violence of the radical left. We just saw it outside. You just saw it outside. You saw these thugs that came along. These people call them protesters. Isn't it beautiful? It's so beautiful. No, they're so wonderful. They call them the Boston Tea Party. They're so wonderful. Yeah, they call them. You ever watch fake news CNN? You ever watch where they go? How about the CNN anchor? How about the CNN anchor? You know, did a little shave job in the head, which is fine. And he's standing in front of a building saying things are very peaceful here. And the building is, it looks like the biggest fire I've ever seen. The whole town is burning. It's like the biggest fire. And he said, things are very good here, Anderson. I think it's good. These are wonderful people, Anderson. You ever see that? Looked like the world was coming to an end. And you know, we did something in Minneapolis. After watching for 3 or 4 days, I called. I said, you got to get out. You can't protect yourselves. I got them to take 8,000 National Guardsmen. And in 1 hour, it all ended. And they rode through the next 3 weeks with no problem. But Americans have watched left-wing radicals burn down buildings, loot businesses, destroy private property, injure hundreds of dedicated police officers. These police officers, they get injured. They don't complain. They're incredible. And injure thousands upon thousands of people only to hear the radical fake news saying what a beautiful rally it was. Joe Biden and the Democrats want to prosecute Americans for going to church, but not for burning a church. They believe you can riot, vandalize, and destroy, but you cannot attend a peaceful pro-America rally. They want to punish your thought, but not their violent crimes. They want to abolish bail, abolish and open up your borders. They want open borders, let everyone, and by the way, we're doing so well. We have a record this month on the borders. Nobody's coming in. Very few people. And they want to abolish ICE, our great people from ICE who send the roughest, toughest, meanest people that you've ever seen or ever heard. Generally speaking, when they have lots of tattoos on their face, they're not looking to do you much help. ICE, they're rough guys, they're rough, they're great Americans, they love, but they'll walk into, they call them a pack. They'll walk into a pack of tough MS-13 gang members. And you know, we shouldn't say this, it's not nice. They want us to negotiate. They start swinging, and the others start swinging, everybody's swinging. At the end, they carry him back and they throw him into the paddy wagon, right? They're great. And these people want to get rid of ICE. They get rid of murderers. They get rid of rapists. They get rid of the worst scum on earth. And when I called them animals, I said, they're animals. And Nancy Pelosi, they cut up a young woman. They cut up a young woman. And her friend cut him up with a knife because it was more painful, dead. Cut him up with a knife because it's more painful, takes longer than shooting a gun. They cut him up. I said, these are animals. And Nancy Pelosi said, these are human beings, they're not animals. If I lose an election over that, you know what? This country's in big trouble. Big trouble. They want to disarm law-abiding citizens and dismantle our police forces while freeing vicious MS-13 gang members. In Joe Biden's America, rioters, looters, and criminal aliens have more rights than law-abiding citizens, and that's true. In my administration, we defend American citizens, and we deport MS-13 members. The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments, our beautiful monuments, tear down our statues, and punish, cancel, and persecute anyone who does not conform to their demands for absolute and total control. We're not conforming. That's why we're here, actually. This cruel campaign of censorship and exclusion violates everything we hold dear as Americans. They want to demolish our heritage so they can impose their new oppressive regime in its place. They want to defund and dissolve our police departments. Think of that. When I heard it for the first time 2 weeks ago, I said, well, that one, I mean, they're only kidding. I said they're wrong. They're not. Minneapolis, you see what's going on. They're not kidding. They got a lot of problems. They'll have a lot of problems. Hey, it's 1 o'clock in the morning, and a very tough, you know, I've used the word on occasion, hombre. A very tough hombre is breaking into the window of a young woman whose husband is away as a traveling salesman or whatever he may do. And you call 911 and they say, I'm sorry, this number is no longer working. By the way, you have many cases like that, many, 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 whether it's a young woman, an old woman, a young man or an old man, and you're sleeping. So what are you going to do, right? So they wanted to fund. They really do. This is a serious movement. And in Minneapolis, the council's already passed it. In Seattle, you see what's going on there. It's even worse. Okay? These people are stone cold crazy. The left-wing anarchists tore down a statue of Thomas Jefferson. Now we're getting into the real stuff. They decapitated a statue of Christopher Columbus, except in New York when the Italians surrounded it. They didn't have too much of a chance. Those Italians, I love the Italians. They heard they were going to rip down their beautiful Christopher Columbus, and all of a sudden they circled that thing. They didn't do too well in hurting Christopher, did they? Thank you to our Italian population. We're very proud of you, right? 2 days ago, leftist radicals in Portland, Oregon, ripped down a statue of George Washington and wrapped it in an American flag and set the American flag on fire. If the Democrats gain power, then the rioters will be in charge and no one will be safe and no one will have control. Joe Biden is not the leader of his party. Joe Biden is a helpless puppet of the radical left. And he's not radical left. I don't think he knows what he is anymore. But he was never radical left. But he's controlled by the radical left. And now he's really controlled. His campaign staff even donated a lot of money to bail out rioters, looters, and arsonists who ravaged Minneapolis. They bailed them out. They put up a lot of money to bail them out, the rioters, the looters. And they were the arsonists. So they'll say, oh, it's terrible what he says about the people of our nation. Maybe some of them aren't even from our nation. The left is trying to do everything they can to stop us. Every hour of every day, including even violence and mayhem, they'll do anything they can to stop us. Look what happened tonight. Look at what happened tonight. We stopped the violence and restored peace and order to the streets. And last night, they had a little breakout again. They ripped down a statue that was 110 years old, beautiful piece of art, in front of the police precinct with our radical left mayor watching on television. We're not happy. That's going to be very expensive for D.C. They're always looking for money. We need more money. We always need more money. And then they don't do the proper job. So it's not going to be good for Mayor Bowser. Mayor Bowser. They were heading over to the Jefferson Memorial recently. And they wanted to do damage to our great, beautiful Jefferson Memorial. Not going to happen. Don't worry about it. We have it surrounded with very strong people. The choice in 220 is very simple. Do you want to bow before the left-wing mob, or do you want to stand up tall and proud as Americans?
Cool. Ja, det var alltså några klipp från Trumps kampanjrally igår, och som jag sa tidigare så tycker jag verkligen att Trump är en expert på att sätta fingret på olika problem och komma med lösningar, och kan göra det med stor humor som sagt. Och inget av det här framgick i svensk media, nu har jag inte läst alla tidningar och sådär, men jag läser rubriker om att det kom färre till Trumps kampanjevent än man trodde och ja, än man hoppades ska sägas. Och det är sant, jag tror att Trump hade hoppats på en fullsatt arena. Det vart inte så, kanske dels på vad demokraterna gjorde och dels på grund av att många fortfarande kände sig kanske försiktiga på grund av coronakrisen. Men det var inte det intressanta här, utan det intressanta var de saker Trump sa, liksom atmosfären och allt annat som jag beskrev tidigare. Och det missas som sagt helt när det kommer till svensk media. Och visst, man kan absolut påpeka att det varit inte fullsatt, men det kan du påpeka när det gäller Joe Biden, du kan påpeka det när det gäller väldigt många. Jag menar Joe Biden, under primärvalet, hur många hade han? Alltså alla som följde hans tillställningar vet att ibland så satt det 10 pers i ett rum och lyssnade. Det var ju främst i de tidigare delstaterna, men han hade inte många alls, i motsats till då många av sina rivaler som Bernie Sanders och Elizabeth Warren och de här som drog många fler än vad han gjorde. Så att ja, man kan inte göra så mycket av det här, tycker jag, utan det är inte det som är den intressanta nyheten här, utan det intressanta det var att kampanja Trump på hans nya budskap, att han kör Make America Great Again som nytt tema. Förut var det ju Keep America Great. Det är sånt som borde vara intressant i en analys, inte liksom hur många som satt på läktaren i en stadium som liksom svensk media knappt har något perspektiv på, därför att man säger inte hur många människor som bor i staden, hur många som ryms på arenan, hur många som är utanför och så vidare, utan det är bara någon slags ett sätt att få det sagt att titta, Trump, han fick färre än han trodde, ha ha ha. Och det tycker jag är väldigt låg journalistik. Men i alla fall, ni har fått några klipp här nu från Trumps kampanjrally, och jag tycker att det här är en jättebra start på hans nya fight mot Joe Biden. Och vi får se om Rudy Giuliani lyckas få till några extra debatter, sannolikt inte. Men Trumps stora styrka, det är hans förmåga att prata live. Alltså, han står där och kan prata på, han kan prata på hur länge som helst, och Joe Biden kan inte det. Joe Biden måste drilla väldigt länge, vi såg det på debatterna i primärvalet, för att få saker rätt, och ibland så får han ändå inte saker rätt utan de blir fel. Trump kan prata på hur som helst, han kan hoppa till ett ämne till ett annat, och i klippen som jag spelade nu, det är ju inte klipp där han säger en och samma sak om ett ämne i 10 minuter som går han vidare till nästa ämne, utan han pratar ganska fritt. Han kan säga något om poliser här, sen kan han hoppa över och prata lite om Joe Biden, och sen kan han hoppa in till poliser igen eller någonting, och det har gjort det att klippa samman de olika grejerna, så att han kan hoppa mellan olika trådar och ändå samtidigt komma tillbaks dit han skulle, och det visar att han kan prata, och hans röda tråd tappar han inte i de här långa utläggningarna på 1 timme och 45 minuter. Och det är verkligen en av Trumps stora styrkor, hans förmåga att prata live. Och kör han på det spåret, och det kommer han att göra nu i sommar och så kommer han att gynnas av att debattera mot Joe Biden. Det tror jag också. Men i alla fall, nu har ni fått en kort uppdatering om det senaste, och ja, jag återkommer med mer om kampanjen längre fram. Jag är också lite så här ringrostig som ni hör, för det var länge sedan jag poddade om valet, men både Trump och jag gör förmodligen comeback, och det här var våran generalrepetition inför slutfighten. Det var avsnitt 1134 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.